En podcast från Aftonbladet.
Söndagen den 26 april 2026 ekar skotten i Limhamn.
En person flyr i panik och klarar sig oskadd.
När polisen kort senare griper en misstänkt gärningsman upptäcker de att han nyss kommit ut från fängelse efter att ha dömts för mordförsök.
Dessutom ser man att mannen förut hade en dödslista i sin dator och att den person han nu försökt mörda finns uppskriven där.
I veckans Aftonbladet Krim pratar vi om mannen med dödslistan.
Och om de andra fynden som görs i mannens dator, texter om att förslava kvinnor, om varför Trump är hans förebild och om drömmen om att bli diktator.
Det och mer i det här avsnittet med mig, Marcus Ulfsand.
Och med mig, Mariela Quintana Melin.
Hej och välkommen till veckans Aftonbladet Krim. Hej och välkommen också till dig, Mariela.
Hej, hej.
Vi ska som sagt prata om ett ganska speciellt fall som handlar om ett mordförsök som skedde i Malmö för en dryg vecka sedan. Det kommer vi återkomma till snart, för vi ska ta en lite mer aktuell grej som faktiskt handlar om något som har skett här de senaste dagarna. Det handlar om två tonåringar som misstänks för två mord på kort tid. Ett i Norge och ett i Norrköping. Den här historien, den börjar i Norge. Om du berättar, vad är det som händer då?
Ja, det är söndag kväll i Öcken i utkanten av Oslo i Norge, och då är det massa ungdomar som spelar fotboll, och helt plötsligt så hörs 5 eller 6 skott, och en man i 20-årsåldern, han har träffats av de här skotten. Flera personer försöker rädda hans liv, men den här mannen, han kommer sen dö av skadorna. Den norska polisen, Oslo-polisen, är snabbt på plats och börjar leta efter misstänkta gärningsmän med helikopter och hundar och så. Men de hittar ingenting.
Och vad vet vi egentligen om den man som skjuts ihjäl? Har vi någon information om honom?
Ja, enligt norska medier så var han då åtalad för inblandning i en skjutning i Norge 2025. Och det är en skjutning som ska ha kopplingar till motorcykelklubben Comanches, som är ett kriminellt nätverk.
Och det här gör ju också att man får en bild av att det här handlar om ett beställningsmord, att, ja, att det är ett mord inom den kriminella miljön.
Precis, det är polisens teori, och de går ut ganska brett med att de tror det. Och det är ju också väldigt många som blir vittnen till det här mordet, och det sker på en offentlig plats. Både boende och kids som spelar fotboll blir ju väldigt skakade. Men också justitieministern i Norge går ut och säger att det här är helt oacceptabelt och vi borde inte ha det på det här sättet i Norge.
Nej, det verkar ju ha blivit väldigt, väldigt mycket reaktioner i Norge efter det här mordet. Vi kan också lyssna på åklagare Anne-Marie Hustad som höll presskonferens lördagen den 2 maj. För då hade det nämligen skett ett genombrott i det här fallet.
Efter samarbete med svensk politi så siktet norsk politi igår 2 svenska personer för drapet på Ökern. Vi menar det är grund att misstänka att de sköt på Ökern söndag 26.4, och de är siktet för drap eller medvirkning till drap. De samma personerna är pågreppet i Sverige för en skytehändelse i Norrköping den 30.4, alltså 30 april, med förra uke. De är siktet för drapsförsök i saken i Sverige.
Ja, ni som lyssnar, jag vet inte hur er norska är, men det hon säger i det här klippet är i alla fall att man har hittat två misstänkta. Och det är två unga svenska pojkar som det handlar om. Och man har hittat dem på grund av ett annat rättsfall.
Ja, på Valborgsmässoafton i Norrköping, strax före 9, så är det också en skottlossning i stadsdelen Marielund, och det är ju inte långt ifrån Valborgsfestandet. Där, när polisen kommer dit, så hittar man en 21-årig man som har träffats av skotten, och även han kommer senare att dö på sjukhus. Men sen så dröjer det bara drygt 45 minuter innan man har hittat två misstänkta gärningsmän.
Det handlar ju om två tonårspojkar. De är ostraffade sedan tidigare. De bor inte i Norrköping utan i en annan svensk stad. Och vi vet egentligen inte särskilt mycket om dem. Men det vi vet är att de alltså nu har gått från att vara ostraffade till att knytas både till mordet i Norrköping och även till det i Oslo några dagar tidigare.
Och under måndagen så häktades de här två tonårspojkarna. De är misstänkta för mordet i Norrköping och grovt vapenbrott.
Och det vi kan säga här är att den ena pojken, han förnekar brott helt och hållet. Den andra pojken, han medger att han har skjutit offret i Norrköping. Men han säger att han har agerat i nöd. Och vad det betyder i det här specifika fallet, det vet vi inte. Men nödvärn betyder generellt att man använder våld för att på något sätt försvara sig själv eller att skydda sig själv.
Det som vi vet är också att Norge har begärt de här två killarna utlämnade. Men hur det kommer gå med den saken, det vet vi inte än.
Det här påminner ju om många andra fall som vi har sett tidigare, att unga gärningspersoner tar på sig uppdrag och att det verkar ofta som att när man har utfört ett uppdrag så är man inte klar utan att det kan tillkomma fler uppdrag. Här verkar det som att man då har åkt över landsgränsen från Norge till Sverige för att utföra ett andra mord på bara några dagar. Och det här har vi ju sett i tidigare fall, att misstänkta gärningspersoner som åker på den här typen av våldsturnéer.
Ja, alltså det är ju inte ovanligt att de unga misstänkta gärningspersonerna åker fast direkt. Men om man då inte åker fast så är det inte heller så ovanligt att man tar på sig fler uppdrag och åker kors och tvärs över landet eller åker till och med till andra länder. Men sen så är det ju så förstås att vi vet inte så mycket än om vad som ligger bakom det här. Man kan ju faktiskt bli tvingad eller hotad att göra saker också.
Ja, och det är väldigt tidigt i rättsprocessen här. Det kan ju visa sig att de här inte alls är rätt personer. Det får helt enkelt utredningen utvisa framöver. Jag tänker att vi säger så mycket som att vi kommer att återkomma till det här fallet framöver. Men för nu så lämnar vi det och tar en kort paus innan vi är tillbaka med någonting helt annat. Nu ska vi rikta blicken söderut till Limhamn, Malmö. Och till en händelse som inträffar förra söndagen, den 26 april. Vi kan lyssna till P4 Malmöhus när de rapporterar om det.
En man i 30-årsåldern är gripen i Malmö efter en skottlossning på Limhamn under söndagsförmiddagen. Filip Annas är presstalesperson på polisen.
Vi får in ett larm om att det är en man som har blivit beskjuten på Limhamn. Så vi larmar dit flera patruller omgående. Ganska så snabbt så kan vi lokalisera en person som stämmer in på signalementet. Och det är en man i 30-årsåldern som grips.
Mm, en misstänkt skottlossning på förmiddagen och en man som kort senare grips misstänkt för det här. Berätta, Mariella, vad är det som händer under den här förmiddagen?
Ja, det är en man i 30-årsåldern som kommer ut från sin bostad där i Limhamn och han tycker att han känner igen en person som står där utanför på gatan enligt då våra uppgifter. Men strax därefter så drar den här andra mannen upp ett vapen och börjar skjuta mot den boende som flyr därifrån i panik och som faktiskt klarar sig utan skador trots att två skott avlossas. Och polisen är ju väldigt snabba där på platsen och ungefär bara 5 minuter senare så grips den här skytten.
När han grips så har han ju dels är han beväpnad, han har enligt våra uppgifter både pistol och kniv på sig och så har han en lapp i fickan. Vad är det som står på den?
Ja, men där står ju den här 30-åriga Limhamnsbons namn.
Alltså den mannen som han försökt skjuta mot.
Precis. Och då kan man ju tänka att ja, men är det också ett sånt här kontraktsmord att han har fått ett uppdrag och ska åka ut och skjuta någon?
Men det verkar ju inte vara så för att det finns en koppling mellan de här männen och det är en koppling som går långt tillbaka.
Ja, de har gått i mellanstadiet ihop verkar det som. Och där ska då den misstänkta gärningsmannen ha blivit ganska mobbad. Och man tror att nu har han varit ute för att avrätta sin gamla mobbare.
Och den här mannen som grips, han är ju inte okänd för polisen. Tvärtom, han har precis kommit ut från ett längre fängelsestraff. Och För att förstå det här nya fallet, det här mordförsöket på Limhamn, så behöver vi backa bandet och titta på det tidigare fall där mannen döms till ett längre fängelsestraff. Det handlar ju den gången om ett mordförsök som inträffar 2019 då han attackerar en kvinnlig nära anhörig.
Ja, och allt det handlar egentligen om ett bråk om Tinder. För han har sett att den här kvinnan som han då är nära anhörig till har funnits på Tinder, och han tycker inte om det, för han menar att kvinnor som finns på Tinder, de är slampiga. Och det här är faktiskt inte första gången som de bråkar om Tinder, men den här gången så går han hem till henne och försöker mörda henne med en kniv. Och det finns också flera andra anhöriga i den här lägenheten.
Ja, precis. Han upptäcker ju att hon är på Tinder för att han själv är där. Han sitter och swipar och hon dyker upp, och då kokar det över för honom. Han tar sig dit, det blir ett bråk och han drar kniv och sen hugger han henne i magen. Och det blir tumultartat på platsen och hon lyckas själv larma polis som kommer dit. Och då blir det konfrontation mellan poliserna och den här mannen.
Ja, det krävs ju flera poliser som försöker brotta ner honom för att få styr på honom. Men innan det så har han också sagt att han vill dö. Så att det verkar där som att han hoppas på att polisen ska skjuta ihjäl honom.
Ja, det är ju en av poliserna som beskriver det som att de tycker att det känns som att han försöker provocera fram ett skott. Att han går mot dem och att han verkar hotfull på olika sätt för att han helt enkelt önskar att de ska skjuta honom. Men det gör de inte, utan istället så brottar de ner honom. De är flera som kämpar med honom under lång tid och lyckas avväpna honom och sen gripa honom. Det som händer efter att de har gripit honom, det är att man slår till mot hans lägenhet, man gör en husrannsakan, och där kommer man också över hans dator som man kommer in i, och det är i den som man gör ett väldigt speciellt fynd. Man hittar en dödslista.
Ja, och på den här dödslistan då, som han har flera olika varianter av, där finns det allt ifrån personer som har mobbat honom i mellanstadiet till skolpersonal till krogvakter i Malmö. Och när han får frågor om den här dödslistan, då säger han ju att det är folk han ogillar, folk som har gjort honom orätt. Och ju högre upp på dödslistan du är, desto mer illa tycker han om dem.
Och det som gör den här dödslistan relevant än idag då, det är ju att den här personen som han alltså förra söndagen misstänks ha försökt skjuta i Limhamn, den personen var uppskriven på dödslistan redan 2019. Så efter att han har suttit av ett långt fängelsestraff så verkar han alltså ha tagit sig ut, och sen har han tagit sig till Limhamn för att hämnas sin gamla mobbare.
Precis, och i den gamla utredningen då kan man ju också se att han har en hammare till exempel på hatthyllan, och när han får frågor om det i förhör så säger han att det är bra att ha det, och han berättar också att han ofta går beväpnad för att kunna hämnas på sina gamla fiender, och det är då beväpnad med kniv. Där berättar han också att han har försökt få tag på ett skjutvapen, men det är inte så lätt. Nu verkar han ju alltså ha lyckats när han dyker upp där i Limhamn med ett skjutvapen.
Det är ju också lite anmärkningsvärt att en av poliserna beskriver ju att när de griper honom så skriker den här mannen själv att ni kommer ångra att ni inte dödar mig, för att när jag kommer ut så kommer jag att döda någon. Så att redan 2019 så varnar han, och sen verkar han ju ha hållit i den här ilskan i fängelset, och nu misstänks han då alltså ha försökt att mörda någon ganska kort efter att han släpps ut från fängelset.
Men det finns ju också fler saker där i datorn som tecknar en bild av vem han är.
Ja, jag tror att man kan beskriva det som en del dokument som är någon slags självhjälpstexter som handlar om hur han ska försöka att bli en bättre människa. Det handlar mycket om hans relation till kvinnor och hur han ska försöka att ragga på kvinnor, men det handlar även om andra saker.
Ja, till exempel att han har förebilder som Donald Trump för att han är en mycket självsäker alfahanne. Han har listat upp och listat ner med liksom personer han beundrar, men också dokument som visar hans egna mål. Och då kan man till exempel läsa under målet mål med personlighet att hans mål är att han ska bli mycket mer självsäker, karismatisk, charmig, ha full kontroll över sig själv, sakna känslor och vara en riktig alfahanne.
Ja, du var inne på det här med hans förebilder, för de ingår ju också i ett dokument. Till exempel då Donald Trump, som han beskriver som att han är en mycket självsäker alfahanne. Han listar ju tre andra förebilder som han har också. Det är ju dels Mike Tyson, den gamla tungviktsboxaren. Han listar också skådespelaren The Rock, som han säger att han också ser upp till. Och sen är det även Conor McGregor, som ju är en MMA-fighter.
Mm, där får man lite vad han vill vara för typ av man.
Ja, och till exempel när han skriver om Mike Tyson så skriver han att han är en förebild på grund av att han var fruktad av män och alla kvinnor ville ligga med honom.
Ja, och just det här med att ligga, det är ju någonting som går igen genom hans texter.
Ja, för mycket av texterna kretsar ju kring hans kvinnosyn. Han skriver bland annat om råd som han vill ge till sig själv för 5 år sedan, alltså vad han borde ha gjort för 5 år sedan för att bli en bättre människa. Det handlar dels om råd om att träna och ta hand om sin stil och sitt yttre, men det är också mycket som handlar om hans relation med kvinnor. Han skriver bland annat att man inte ska vara så snäll mot folk, inom parentes, speciellt tjejer. Han säger, försök absolut inte vara en gentleman eller nice guy.
Och han skriver ju också mycket om PUA, alltså pick-up artist, och det är ju ganska mycket som känns igen från The Game.
Ja, i ett av dokumenten så skriver han om det som kallas för sparring, som alltså är när man testar olika raggningstekniker. Jag vet inte hur bekanta våra lyssnare är med boken The Game, det var ju för 10-15 år sedan som den var väldigt stor, som ju handlar om hur man på olika sätt ska bli bättre på att ragga upp kvinnor. Den riktar sig ju framförallt till män. Och i det så finns det en term som kallas för sparring, som då är ett sätt att beskriva hur man ska testa olika raggningstekniker och hur man ska plocka upp kvinnor på olika sätt. Och där skriver han ju några råd till sig själv, och då skriver han att alltid snacka med henne från en överlägsen position, att inte ge henne värde. Hon kommer att vara kaxig för att testa mig och se om jag är beta eller alfa. Och den som har varmast energi i samtalet förlorar.
Han har ju också en 2-årsplan på hur han ska få en tjej. I det här dokumentet så beskrivs hur han ska få jobb och sen ska han få one night stands regelbundet för att sen få en flickvän. Och nästa steg efter att han har fått en flickvän, det är att förslava henne. För att det kommer i sin tur leda till att han får fler tjejer.
Vi ska återkomma till flera av de här dokumenten i datorn. Bland annat ett dokument där han beskriver sin perfekta dag. Men först ska vi ta en kort paus. Så, då var vi tillbaka. Och som vi sa tidigare så finns det ett dokument i den här mannens dator där han beskriver sin perfekta dag. Det är egentligen inte en dag som beskrivs, utan det blir faktiskt 9 olika dagar. Och det är ganska intressant att titta på det här, för här beskriver han ju hur han vill att världen ska se ut. Så i alla fall tolkar poliserna det när de hittar det här dokumentet. Jag tänker att vi kan gå igenom det. Vi går inte igenom allt, för att delar av det här dokumentet, det är egentligen bara rena sexfantasier kan man väl säga. Men delvis i dokumentet så får man också en bild av vad som i alla fall tolkas vara hans syn på både kvinnor och män kan man säga. Om man tar dag 1 i det här dokumentet när han ska beskriva sin perfekta dag, så börjar den så här.
Jag vaknar i min stora säng i min stora lägenhet som ligger i Stureplan i Sveriges huvudstad Stockholm. När jag vaknar ligger det 4 olika kvinnor av 4 olika raser i min säng.
Senare under den här dagen så beskriver han ju hur han går ut i köket. Där är ytterligare en kvinna, hon står och lagar frukost till honom. Det blir bacon och ägg. Och sen kommer det en hel del sexfantasier, men sen fortsätter han att beskriva hur han är framgångsrik, att han har livvakter som hämtar upp honom i en limousin, att han åker runt och han tränar, han äter på bra restauranger. På kvällen så plockar han upp de här kvinnorna igen, de går på lyxrestaurang, sen går de på klubb och sen går de hem till honom igen. Och han fortsätter ju beskriva vad han har för liksom vision om var han ska vara någonstans i världen och hur hans liv ska se ut.
Ja, och han skriver, i denna perfekta värld så har jag fler barn än jag kan räkna med flera olika kvinnor runt om i världen i flera olika länder. Dock har jag ingen speciell relation till de flesta av barnen och jag känner även inte till många av dem. Jag är själv en diktator över hela världen och jag bestämmer exakt allt.
det här kommer ju återkomma när han beskriver sina perfekta dagar, att han bestämmer allting och att han har enormt mycket kvinnor runt sig. Han beskriver också att männen mer eller mindre har försvunnit från världen. Han skriver att han har hämnats på alla sina gamla och nya fiender genom att först tortera och avrätta dem. De flesta av männen är utdöda och jag har all världens kvinnor för mig själv. I det här dokumentet så pratar han också om sin drömnation. Han har döpt den till Omega. Vi ska inte läsa allt om hur Omega är ordnat och strukturerat, men han beskriver ju att i Omega så uppfostras oftast pojkarna till att bli alfahannar genom att lära sig om alfa-teorin och pick-up artists. De lär sig stridens konst och kampsport och att använda vapen. Allt detta lär de sig i skolan från en tidig ålder, medan tjejerna uppfostras till att bli bimbos från en tidig ålder genom att lära sig om mode, hur man sminkar sig och allmänt hur man är snygg. Och det finns ju mycket i terminologin här och sättet som han beskriver det som påminner om hur incels brukar beskriva världen. Han beskriver ju en väldig önskan om att träffa kvinnor, ha väldigt mycket kvinnor, men han beskriver ju också genomgående en ganska hatisk inställning till kvinnor. Till exempel de här sexfantasierna som han beskriver, de är ju ofta ganska våldsamma och förnedrande, och det verkar ju genomgående även när man läser hans råd till sig själv hur han ska kunna ragga på kvinnor, som att han inte ser upp till kvinnor utan tvärtom, att han vill förnedra dem.
Ja, och han får ju mycket frågor om det här i förhören och i rättegången, alltså då när han har försökt mörda sin anhöriga, den här kvinnan som han har förbjudit att ha Tinder. Och det som är intressant där, det är att han pratar väldigt, väldigt mycket i förhören, men just när det kommer till de här mer eller mindre incel-texterna, då säger han inte så mycket, utan han menar många gånger att det är en självhjälpscoach som har skickat dem till honom för att han ska fylla i dem.
Ja, det här verkar ju polisen ha lite svårt att tro på, eftersom de är ju skrivna ur någon form av jag-perspektiv och hans namn återkommer ju hela tiden i de här texterna. Men när det kommer till de här texterna så vill han egentligen inte säga någonting. Sen ligger ju polisen ändå på, för att de tycker att de här texterna har relevans, eftersom de visar i någon form, menar ju polisen i alla fall, att de visar någonting om hans världsbild, och kanske kan man förstå det som en del av motivet till varför han har blivit så rasande på sin nära anhöriga för att hon har skaffat Tinder.
Och de utreder ju också det här som ett hedersbrott från början, just eftersom det kommer fram uppgifter om att han har då försökt kontrollera hur den här kvinnan ska klä sig och vilka hon ska träffa och så. Men det verkar inte som att det finns något egentligt religiöst hedersmotiv i det här.
Nej, det är lite diffust. När de pratar med hans familj om det så säger de ju att vi är inte alls religiösa på det här sättet, men de uppfattar det som att han har blivit mer och mer konservativ de senaste åren. Samtidigt kan man ju se i de här texterna, till exempel att han beskriver att det är en naken kvinna som står och lagar frukost till honom, och då lagar hon ju ägg och bacon, vilket ju, om man ska få ihop det med att han skulle vara en konservativ muslim, så går ju inte det riktigt ihop med att han skulle äta bacon. Så att det får inte något riktigt tydligt svar om det här ska beskrivas som ett hedersbrott eller om det finns andra motiv bakom det.
Sen i samtalen med familjen så kommer det ju också fram att den här mannen har haft en historik av att må väldigt dåligt, och under sin skolgång så har han också blivit mobbad eller hamnat i konflikter med andra. Och själv har han strax före det här mordförsöket försökt skaffa hjälp, alltså hos en psykolog, för sina aggressionsproblem.
Ja, och man gör ju också i den här utredningen en rättspsykiatrisk undersökning för att se om mannen lider av en allvarlig psykisk störning. Det är ju sånt som man gör för att se om man kan dömas till fängelse eller om man ska få vård istället. Men där kommer man ju fram till att han inte lider av en allvarlig psykisk störning. Och det är därför han senare också döms till fängelse för det här mordförsöket.
Det är inte bara mordförsök han döms på, utan han fälls ju också för 3 fall av grovt hot mot tjänsteman och ofredande. Men om man ska komma tillbaka till den här dödslistan som man också då hittar i hans dator, så blir det ju så att polisen utreder det här. Han delges misstanke om förberedelse till mord på de personerna, men sen så räcker inte bevisningen, så han blir faktiskt aldrig åtalad för den dödslistan.
Nej, och Sen döms han alltså till fängelse. Han hamnar i fängelse och där fortsätter en ganska stökig tid.
Ja, till exempel så förvandlar han en tandborste till ett vapen och han döms till ytterligare 2 månaders fängelse efter att ha slagit en kriminalvårdare i huvudet och ansiktet. Där så erkände han det, men han hävdade nödvärn och sa att den här kriminalvårdaren hade pressat in honom i ett hörn. Och det här hände när 3 kriminalvårdare var inne i hans cell för att hämta sopor.
Och i januari i år så släpptes han alltså från fängelse. Han har ju en tredjedel kvar av straffet ungefär, men det får han då avtjäna på fri fot. Och det tar alltså då några månader innan han på nytt misstänks då ha begått ett grovt brott, när han alltså har attackerat en av de här personerna som ska ha funnits på den här dödslistan redan för 7 år sedan.
Ja, det som blir tydligt är ju att han då inte har släppt tanken på hämnd, och nu har han häktats igen. Där nekar han till mordförsöket men erkänner grovt vapenbrott.
Ja, och vi kan ju poängtera det att det är ju väldigt tidigt i den här utredningen. Det mesta som vi vet om den här mannen, det är ju faktiskt från den tidigare utredningen när det gäller det här nya brottet, mordförsöket på Limhamn. Där återstår det ju sannolikt flera månaders utredning, så att exakt vad som kommer visa sig, vad som kan ha varit möjliga motiv och sådär, det återstår ju helt enkelt att se.
Men vi har ju uppgifter som i alla fall tyder på att polisen ser en koppling mellan den här dödslistan och det som nu hände i Limhamn.
Ja, och det kommer ju visa sig efterhand. Vi kommer ju fortsätta att följa den där utredningen. Och om du som lyssnar har någonting att berätta om det här eller om de fall som vi berättade om tidigare i podden med Norrköping och Oslo, så är du varmt välkommen att höra av dig till någon av oss. Det finns kontaktuppgifter till oss i avsnittsbeskrivningen. Där sätter vi punkt för idag. Och till dig som gärna vill lyssna på mer Aftonbladet Krim, så kan vi meddela att det kommer en dokumentär här på lördag. Då är det Anders som berättar om ett nytt fall. Så ha det bra, tills dess så hörs vi snart igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.